Ett sötare blod. Om hälsoeffekterna av ett sekel med socker. Ann Fernholm. Del 1. Vägskälet där forskningen gick vilse. Kapitel 1. Masspsykos eller mirakel. Våren 2009 intervjuade jag en kvinna som berättade om en vändpunkt i sitt liv. Om dagen när vågen passerade 100 kilo. Hon hade typ 2-diabetes och hade gått upp mycket i vikt de senaste åren. Men hon kände att gränsen var nådd. Hon behövde göra något. Hon började leta på internet och insåg att det fanns diabetiker som minimerade sitt behov av insulinsprutor genom att äta en så kallad lågkolhydratkost. Man skulle minska på mängden insulinkrävande kolhydrater, bröd, pasta, ris, potatis och alla former av sötsaker. Istället skulle man äta mer fett och protein, ägg, fet fisk, kyckling, kött, ost, crème fraîche och grädde. Dessutom grönsaker som exempelvis broccoli, blomkål, sallad och vitkål. När kvinnan la om kosten kunde hon inom loppet av bara några dagar sluta med sina insulinsprutor. Trots att hon tog bort medicineringen låg blodsockret jämnt och stabilt, som hos en frisk människa. Tidigare hade hon haft farligt höga toppar, så höga att hon riskerade att skada njurar och ögon och att förlora känseln i ben och fötter. Samtidigt började vikten att rasa. Efter ett år på dieten hade hon gått ner över 30 kilo. En vändpunkt. Jag skulle skriva en artikel för Dagens Nyheters ekonomisidor. Om en vård som saknar kommersiellt intresse står och stampar. Inget läkemedelsföretag kan tjäna pengar på kostråd till diabetiker. Därför är dessa dåligt utvärderade rent vetenskapligt. Kvinnan som jag intervjuade besparade vården en hel del pengar eftersom hon inte längre behövde vare sig mediciner eller särskilt mycket sjukvård. Men samtalet med kvinnan ledde till något mycket större. Jag började undra vad jag egentligen hade lärt mig under min doktorsutbildning i biokemi. Kvinnans berättelse stämde inte alls med den kunskap jag hade fått. Den första gåtan var hur fet mat kan hjälpa någon att bli smal. Kvinnan åt både fet grädde och crème fraîche. Ändå hade hon gått ner extremt mycket i vikt. Fett är kaloririkt. Räknat per gram är fett mer än dubbelt så kaloririkt som kolhydrater. Hur kunde någon som åt mycket fett gå ner i vikt? Den andra gåtan var att hon som diabetiker hade blivit uppmanad att i stor del fylla tallriken med ris, pasta, potatis och andra kolhydratrika livsmedel. Jag trodde knappt det var sant. Så kunde det väl ändå inte vara. Men jo, så var det. I ris, pasta och potatis finns stärkelse som består av sockermolekyler, glukos, sammankopplade i långa kedjor. När stärkelsen bryts ner i kroppen går sockret ut i blodet. Kvinnan hade haft problem med höga halter av socker i sitt blod. Hon hade tidigare injicerat relativt stora doser insulin för att få ner nivåerna och hålla blodsockret någorlunda i schack. Hon hade alltså i mina ögon fått rådet att äta en kost som krävde blodsockersänkande läkemedel. Det går att likna vid att råda en glutenintolerant att äta gluten och sen medicinera mot de kroppsliga reaktionerna. Diabetiker får lätt höga blodsocker, så varför då råda dem att äta stora mängder socker i form av stärkelse? Svaret på frågan har jag insett i efterhand är rädslan att diabetiker ska bli ännu mer överviktiga genom att äta fett. Dessutom löper diabetiker 2-3 gånger högre risk att få hjärtinfarkt. Myndigheter som Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har under lång tid varnat för att mättat fett höjer det onda kolesterolet. Det i sin tur kan ge hjärtinfarkt, säger de. Därför skulle diabetiker äta lite fett och istället basera sin kost på kolhydratrika livsmedel. Det konstiga var att kvinnan jag pratade med hade normala blodfetter trots att hon åt mycket fett. Så myndigheternas råd verkade inte stämma. Var det en lycklig slump? Hade denna kvinnan speciella gener? Eller fanns det något intressant här? Pusselbit.